Östgöta historia.
Ellen Key. I april i år var det 100 år sedan Ellen Key dog. Författaren, opinionsbildaren och debattören som nog är mest känd för sin bok Barnets århundrade som publicerades vid sekelskiftet 1900 och som nu översatts till 26 språk. Det är en bok som då, på ett radikalt sätt, satte barnets rättigheter i fokus. Ellen Key föddes den 11 december 1849 på herrgården Sundsholm utanför Västervik. Hon var dotter till riksdagspolitiken Emil Key och grevinnan Sofia Otiliana Posse, som var kusin till statsminister Arvid Posse. Hemmet var förmöget och hon fick undervisning i hemmet av guvernanter. Båda föräldrarna var liberaler. Hemmet var fyllt av böcker och politik och litteratur stod i centrum. Så Ellen lärde sig läsa redan vid 4 års ålder. Senare, en utlandsresa år 1873 tillsammans med pappan, gjorde henne till europolit med intresse och känsla för barn, sociala frågor, kvinno- och fredsfrågor. När familjen drabbades av ekonomiska bakslag omkring år 1880 så tvingades Ellen att söka sin egen försörjning. År 1878 startade hon och Anna Whitlock tillsammans den Whitlockska samskolan. Det var en progressiv institution där Ellen fick möjlighet att pröva och utveckla sina idéer om mer barncentrerad undervisning. Och hon etablerade sig som en av de starkaste rösterna i tidens radikala kretsar med särskilt engagemang i frågor om yttrandefrihet, kvinnors rättigheter och social rättvisa. I Ellen Keys idealskola skulle barnaga och kroppsstraff höra till det förgångna. Katekesläsning och aga skulle bannlysas och ersättas av en konfessionslös och radikalt individualiserad undervisning för både flickor och pojkar. Skolan skulle sluta producera en välartad lydig massa och istället utveckla barn och ungdomars personligheter. Och den tanken återkommer i hennes kritik av utbildningsinstitutionerna från folkskola till universitet som enligt henne riskerade att kväva individualitet, självverksamhet och lust att lära. Ett typiskt drag hos Ellen Key är hur estetik kopplas till moral och mognad. Skönhet i hem, skola och vardag var inte en prydnad utan ett medel för att utveckla människan. I hennes bildningsprojekt så skulle människor föras till konsten och konsten till folket eftersom skönheten ansågs kunna göra livet mer människovärdigt och samtidigt bidra till att bygga ett bättre samhälle. Det kan ha varit detta som gjorde att Ellen Key också integrerade ett rasbiologiskt tänkande i sin syn på framtiden. Redan i Barnets århundrade så formulerar hon ett mål om att mänskligheten borde sträva efter att utveckla en högre typ av människa. Och här blir talet om barnets rätt dubbelbottnat. Hon kunde beskriva det som att barnets första rättighet är att välja sina föräldrar. En tanke som samtidigt öppnar för att vuxenvärlden ska avgöra vem som överhuvudtaget har rätt att bli förälder. Och i praktiken pekar det här resonemanget mot selektion. De passande ska bli föräldrar medan personer med ogynnsamma anlag bör avstå. Och hon ville bland annat se åtgärder som hindrade vissa grupper från att fortplanta sig. Här var hon med andra ord inte vidsynt och modern. När det gällde äktenskap var hon dock mer öppen. Kärleken var det som konstituerade äktenskapet, menade hon, i protest mot den tidens konvenansäktenskap. Och den här ståndpunkten gjorde henne ytterst misstänkt i konservativa kretsar. Samtidigt så betonade hon kvinnors och mäns skilda natur och egenskaper, och det försvårade relationerna till kvinnorörelsen. Kvinnans frigörelse består, enligt Ellen Key, inte i att hon försöker bli lik mannen utan i att hon utvecklar och fullkomnar sin säregna natur. Hon bör ägna sig åt sådana levnadsbanor där kvinnlighet och moderlighet kan komma till sin rätt, som till exempel lärarinnans, läkarens, prästen och sjuksköterskan. Mellan år 1900 och 1910 vistades Ellen Key mycket utomlands. Men hon var med och verkade i debatten för en fredlig unionsupplösning med Norge 1905 samt i arbetet för kvinnlig rösträtt. Efter nästan ett decennium på resande fot i Europa så beslutade hon sig för att slå sig till ro vid Ombergs södra udde vid Vättern, nära sina båda vänner prins Eugen och Werner von Heidenstam. Åren 1910 till 1911 lät hon bygga sitt hem Strand, med inspiration från det älskade barndomshemmet Sundsholm i jugendstil och i stil enligt den italienska villan. Här levde hon med sin hushållerska och sekreterare Malin Blomsterberg och ägnade större delen av sin tid att ta emot gäster från när och fjärran. Ellen Key dog i sitt hem den 25 april 1926. Och den som känner sin saltkråka har nog nöje av historien om när en ung Astrid Lindgren och några väninnor vandrade till Strand för att förhoppningsvis få en skymt av den berömda författarinnan. Det fick de inte. Istället blev en i gruppen biten av Ellen Keys Sankt Bernards hund och då fick de komma in i hallen och köket där de plåstrades om av Malin. Och i hallen på Strand står devisen "Denna dag ett liv". Så här har vi ju tre viktiga ting. Melkers citat om dagen, Båtsman och Malin. Och så ett lästips. "Den som följer en stjärna vänder inte om" av Malin Håvind. Det är en roman som handlar om kokerskan och skomakardottern Malin Blomsterberg som vandrar från Skåne till Östergötland. Målet med vandringen är Ellen Keys strand och avsikten är att bli kvar. För Malin vill komma nära de stora tankarna och tänkarna och allra mest nära författaren Ellen Key. Och det blir som hon önskar. Hon blir Ellens trokännarinna, lärjunge och vän, sekreterare och förtrogna. Men klasskillnaderna är stora och med den stora tacksamheten kommer också rädslan för att inte duga och för att förlora allt.